Sen är jag verksam och aktiv i Pingstkyrkan i Lidköping. Och det är faktiskt väldigt bra, för jag tror att Gud har lagt ner en kallelse. Han liksom har användning för oss. Oavsett vad vi gör, vilket ställe vi är, så vill Gud använda oss i vardagslivet. Alla kan inte bli predikanter eller missionärer, men vi kan var och en av oss tjäna Gud där han har ställt oss. Och anledningen till att jag valde det här ämnet då, det är alltså att jag är missionärsson. Mina föräldrar är födda i Kina. Mina föräldrar verkade i Kina och vi är fem barn och vi är födda där allihopa. Sen har jag två systrar som emigrerade till USA väldigt tidigt. Och sen har jag två bröder i Göteborg. Så att vi bröder, vi var lite tröga. Vi tyckte liksom att det var bra här. Jag vill gärna återkomma till det, men du kan fundera under tiden jag sjunger på missionsbefallningen. Missionsbefallningen, det står inte där att alla ska gå ut i hedna länder och omvända människor till kristen tro, utan det står gå ut till var och en av oss som Jesu lärjungar. Gå ut och gör folk till mina lärjungar. Och jag vill gärna återkomma till det där. Att vi har en befallning, vi har ett uppdrag som vi liksom inte kan dra oss undan och säga det kan de göra, eller det kan hon kan åka till Afrika eller till Sydamerika eller så. Utan uppgiften är för dig och mig på den plats Gud ställt oss, och han har utrustat oss för den uppgiften. Det är ju kyrkoårets text idag, är ju andens gåvor. Och det är så här att anden har gett var och en av oss någon eller några gåvor. Och tanken från Gud är ju att vi ska använda dem i det uppdrag vi har fått att göra folk till lärjungar. Så har han också gett oss en hjälpare, den heliga ande. Och den heliga ande delar ut gåvor till oss som vi ska använda i det här uppdraget att nå människor i vår tid. Och då kanske vi tycker att folk är inte intresserade idag. Det där är fel. Folk idag är väldigt andligt sökande, men de söker på fel ställe. Och här sitter du och jag med svaret. Vi känner Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. Och vårt uppdrag är just detta. Dela med oss av vår tro på Jesus Kristus så att människor får höra talas om honom. Jag vill gärna återkomma till det här lite grann med att vara missionärsbarn. Det är inte alltid så roligt. Det ska vara härligt att säga att det var inte alls kul många gånger i skolan när man skulle förklara det här med missionärsbarn och inte vara född i Sverige. Någon elev sa så här, men du kan inte vara född i Kina för då kan du inte se ut sån. Och det kanske han hade en viss uppfattning om kineser, hur de ska se ut. Men jag sa, man kan faktiskt vara född i Kina av svenska föräldrar och då ser man ut sån här. Jag ska fortsätta att spela och sjunga lite grann, och de här sångerna känner ni igen, så ta fram segertoner och var med och sjung. Den första är Gud vår skapare. Man upplever det så fantastiskt en sån här dag. Gud som har skapat allt det har omkring oss. Han har skapat dig och mig, och han är värd all hyllning, all ära. Och vi får upphöja hans namn som är över alla andra namn på jorden. Om jag har läst, kommer ihåg rätt, så är det 341 i segertoner. Så var det då detta med Kina i mitt hjärta. Det kommer ju alltid en period i ens liv då man liksom skäms för sina föräldrar. Och man har inte bett att få bli född i just den familjen, och ingen av oss som sitter här har ju valt sina föräldrar, utan vi är födda in i ett sammanhang som kanske inte alltid är så lätt när man är barn, för man ska på något sätt stå till svars för föräldrarnas tro. Och jag tyckte det var jobbigt när jag var yngre i skolåldern, och att man skulle förklara att man var född i Kina, och så skulle man förklara vad en missionär är och varför det åker folk till ett annat land för att omvända hedningar till kristen tro. Det var inte alls så enkelt många gånger. Och ni vet, många gånger på den tiden så var det rätt så strängt. När hela klassen skulle gå på bio och se Barnen från Frostmofjällen, då fick Arne Brännström sitta kvar i skolan i en annan klass. Därför att man fick inte gå på bio. Och alla de här ungarna i den klassen undrade varför jag skulle sitta där. Och så ska man förklara det då, att man inte fick sitta där bespottare sitter. Alltså det var väldigt knepigt det här. Och jag kände så här, nej, när jag blir stor så ska jag liksom vända allt detta ryggen. Det är inget för mig. Och sen höll på så där fram upp gymnasieåldern, och när man ska stå och välja yrke så, vad ska du bli? Och alla sa, du ska bli präst. Och jag tänkte, bevara mig väl, jag vill inte bli präst eller pastor. Jag vill bli någonting annat som inte har med kyrka och sånt här att göra. Och så blev jag då lärare istället, har jobbat hela mitt liv som lärare och rektor och trivs fantastiskt bra. Men det finns någonting här inne som man inte kommer undan. Och som jag insåg så småningom, alltså att Gud hade lagt ner någonting här som man kunde använda även om man var lärare i svensk grundskola. Och det där växte fram så småningom ett intresse för, vad var det egentligen som fick mina föräldrar att lämna tryggheten i Sverige och bege sig iväg till Kina utav alla ställen? Farmor sa så här, när de åker, jag vet att jag kommer aldrig att få se dem mer. Kina på den tiden var långt borta. Det tog 7 veckor med båt att komma dit. Och då klart, då kan jag förstå farmor, de kommer aldrig att se varandra igen. Men det intressanta är, vad var det som drev mina föräldrar till det här? Ja, det var inte äventyrslusta, utan de hade rätt så bra förhållanden här hemma. Men de hade upplevt någonting här inne, en Guds kallelse. Och mamma berättar i ett av sina brev, redan som 12-åring i Göteborg så var hon på ett möte, ett missionsmöte, där det var en kvinnlig missionär som talade om att hedningarna måste få höra budskapet om Jesus Kristus. 12 år gammal säger hon till Herren, om jag får bli vuxen och växa upp, då lovar jag dig Gud att jag ska gå till hedningarna med budskapet om Jesus Kristus. 12 år. Och så gick tiden och hon blev äldre, och så kände hon att nej, jag kanske inte ska göra det. Jag kanske ska utbilda mig och bli någonting annat och stanna i Sverige och ordna förhållanden. Men Gud, han påminde henne om kallelsen. Den kom hon inte ifrån. Så hon fick liksom böja sig för Guds vilja och säga, Herre, jag är villig att gå. Jag har lovat det och jag är villig att gå. Min pappa är upp från Västerbotten, en liten by uppe i Västerbottens inland, där det fanns ett hus och en laggård och ingen väg och inget elektricitet. Han drabbades av kallelsen. Gud sa till honom, jag vill att du går till Kina. Och då hade min pappa precis fått ett eget hemman och tänkt sig en framtid där, gifta sig, familj, barn, allt det här. Och så kommer Guds kallelse, du ska gå till Kina. Och han berättar i ett av sina brev den här våldsamma kampen han upplevde på ett bönemöte när han inte kom undan Guds kallelse. Det slutade med att han gick ut i en lada, böjde sina knän och kom helt under Guds vilja. Jag är villig att gå. Alltså fick han sälja sitt hemman till sin yngre bror. Och så står det då en uppe i Västerbotten och en i Göteborg med samma kallelse till samma land. Och de möttes på språkskola, de gifte sig och bestämde sig för att vi har samma kallelse, samma uppdrag, vi ska åka till Kina. Det märkliga var att pappa sålde sitt hemman för 29 000 kronor på den tiden, det var mycket pengar. Och för den så köpte de en utrustning som de skulle ha och bygga upp missionsstation i Tibet. Det var dit de skulle. Och köper en massa grejer och har med sig, kommer till Kina, ger sig iväg upp till Tibet. Och så skulle de över en stridflod, och den var mycket stridare än de hade anat. Och när de kommer ut en bit så kommer det här kraftiga vattnet och tar med sig rubb och stubb. Varenda grej som de skulle ha till att bygga upp en missionsstation åkte med vattnet ner. Och mamma höll på att omkomma under åsnemagen. Där står alltså 2 svenska missionärer i ett främmande land med totalt tomma händer. Och då frågar jag mamma, blev du inte arg på Gud eller bitter på Gud? Ni hade ju liksom gett honom allt, ställt allt till hans förfogande. Då säger hon så här, nej, Gud ville bygga upp sitt verk. Men han är beroende av människor som är villiga. Han behövde inte våra grejer och allt det vi hade samlat på oss. Det ordnade han ändå. Och när man hör och ser, framförallt mamma då som hade den här otroligt starka tron på Gud. Gud kallar, Gud utrustar, Gud beskyddar, Gud är med. Oavsett vad som händer så är Gud trofast. Och hon dog när hon var 95 år och det sista hon sa, kom ihåg det barn, har man lagt sitt liv i Guds händer så är han trofast. Och skulle jag få leva om mitt liv en gång till så skulle jag leva på samma sätt, men jag skulle börja tidigare. Och då har man hört och sett, alltså det var inget påklistrat som man sa bara för att det skulle låta andligt, utan det var någonting här inne som hade fått blomma ut i henne. De fick alltså vara i Kina i 10 år och kom inte hem till Sverige för att vila upp sig. Och ni vet, det var krig med japaner, det var inbördeskrig och det var krig på 3 fronter. Man kom inte ut. Så efter 10 år så fick de besked från Göteborg att nu kan ni komma hem och vila upp er. Pappa åker iväg, sätter sig på sin cykel, åker för att avskedspredika i en församling, håller sin predikan och mötet är slut, cyklar tillbaka. Och på vägen hem så blir han skjuten och dödad. Rånmördad alltså. Och där står plötsligt då min mamma med 4 barn och 1/5 på väg. Kvällen innan hade hon hört en tydlig röst som säger, Sonja, du är ensam. Hon var beredd på vad som hade hänt. Men ni kan ju tänka er då en ensam kvinna med 5 barn i ett främmande land där det pågår krig. Med en längtan att komma ut till kusten för att komma ifrån allt detta. Och så småningom så kom vi ut och åkte hem till Sverige med ett engelskt fartyg. Och ändå så kan hon säga, trots allt det hon har varit med om, jag skulle leva om mitt liv på samma sätt men jag skulle börja tidigare. Kom ihåg det barn, Gud är trofast. Har man lagt sitt liv i hans händer så tar han hand om en. Vad som än sker. Och det här har gjort naturligtvis ett starkt intryck på oss barn. Men det var en tid i tonårstiden när man kände, vad är det för en Gud som kallar folk till ett annat land och så får de jobba ihjäl sig där ute och så blir de skjutna och begravna där. Han kunde åtminstone ha fått kommit hem och vilat upp sig och hämtat nya krafter. Och då säger mamma, vi förstår inte Guds vägar. Så är det bara. Men har man lagt sitt liv i Guds händer så är han trofast. Och han har varit trofast. Vi har ju sett det på nära håll. Det är alltså missionsbefallningen i Matteus 28 som ligger till grund för allt arbete vi har egentligen. Inte bara mission i andra länder utan också evangelisation, mission på hemmaplan. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Det är riktat till dig, det är riktat till mig, det är riktat till oss i Sverige. Vi har missionsfält alldeles utanför vår egen dörr. Så vi kan aldrig säga, ja men det gäller de som åker till andra länder. Det gäller oss som bor kvar i Sverige och har ett uppdrag att fullfölja också bland vanliga svenskar. Och det märkliga är ju nu att vi upplever alla dessa flyktingar som kommer. Missionsfältet har flyttat hem till Sverige. Vi har det på väldigt nära håll där vi bor. Det är ett uppdrag som vi ska fullfölja också. Vi ska nå dessa människor med budskapet om Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. Och ser man historiskt sett så har det alltid varit så att det handlar om människor som har lyssnat till kallelsen, tagit den till sig, varit beredda att gå. Kristendomen skulle aldrig fått den utbredningen i vår värld om inte det hade funnits människor som hade svarat ja på Guds kallelse. Tänk er de första apostlarna, människorna i den första kristna församlingen. De hade ju ingenting av det vi har idag. Ingen radio, ingen tv, ingen it-teknik utan de hade bara sig själva. Och de var beredda att ge sig själva in i detta fantastiska uppdrag att gå ut och göra folk till Jesu lärjungar. Och vi vet ju också vilken enorm spridning kristen tro fick genom människor som var hängivna sin kallelse, som hade lagt allt i Jesu händer och som var villiga att gå. Även om de skulle möta martyrdöd och förföljelse och lidande så spelade det ingen roll. De levde i kallelsen, den var liksom så verklig för dem. Det handlar alltså om att lyssna in och lyda. Gud kallar inte alla till andra länder, men han kallar dig och mig till att vara evangelister eller vittnesbärare på den plats han ställt oss. Vi bor inte av en slump där vi bor. Och vi träffar inte de människorna av en slump, utan det ingår i Guds plan för de människorna att någon ska berätta för dem om Jesus. Och vi ser idag, det fantastiska är ju att jag hade möjlighet att åka till Kina förra året. För att just besöka församlingarna i den här provinsen där svenska missionärer har gjort ett sånt starkt avtryck. Det var i Shandong-provinsen, man åker från Peking med höghastighetståg och det går ungefär 350 km i timmen. Bara så här swish så är man framme. Och så var vi där då och det var planerat att besöka 16-17 församlingar, stora församlingar, små församlingar. Där svenska missionärer hade verkat och varit och delat med sig av vittnesbördet. Hur är det att vara kristen i Kina idag? Och vi kunde se då att svenska missionärers insats där på 1900-talet, det är grunden för den väckelse som pågår idag. De sådde och många gånger fick de så med tårar. Och idag är det andra som skördar med jubel. Och väckelsen i Kina, det är helt enormt. Vi kan inte fatta detta. Utan alla de resurser som vi har i västvärlden så går väckelsen fram och människor tar emot Jesus Kristus som sin frälsare. Och därför är de inhemska kineserna oerhört tacksamma för att vi i västvärlden satsar på Kina, ber för Kina, men också att vi kommer dit och uppmuntrar dem i det arbete som de har. För det är tufft att vara kristen i Kina. Det är inte enkelt liksom att bara gå till kyrkan och sätta sig i en bänk. Utan det kostar på och de kan riskera väldigt mycket om de bekänner Jesus Kristus som sin Herre. Och jag upplevde det oerhört starkt alltså när man står inför en fullsatt kyrka klockan 6 en söndag morgon. Och det sitter fullt med kineser i bänkarna med uppslagna biblar och anteckningsböcker att skriva. Och så skulle jag presentera mina föräldrar och deras kallelse och vad de hade varit med om. Och jag förstår inte kinesiska, men jag såg ju på reaktionerna bland folk att de tyckte detta var fantastiskt. En missionär som hade lagt så många år i Kina. Det går ett antal år och så kommer ett av barnen tillbaka och ser vad som sker i Kina. Det är klart att det tar tag igen. Men det är Guds verk. Det som sker i Kina idag, det beror inte på någon stor predikant eller någon stor sångare. Utan väckelsen i Kina är den helige andes väckelse. Och jag tror att vi har att lära oss en hel del av detta. Vi är väldigt duktiga i Sverige på att organisera och vi lägger program och vi har verksamhet. Och mycket av detta sköter vi själva. Och ibland känner jag att vi har glömt bort att vi har en hjälpare, den helige ande, som måste få liksom komma in i våra program så att vi inte klarar av allt själv. Och så säger vi, ha tack för mötet idag, Gud välsigne er, och så går vi hem. När den helige ande vill hjälpa oss och leda oss så att det blir Guds vilja som sker. När vi åkte dit så var vi medvetna om att vi måste vara försiktiga. Kina är ju ett kommunistland och regeringen håller ett järngrepp om all religiös verksamhet. Och därför är det väldigt känsligt om det kommer utlänningar som ska besöka kyrkor. Man måste ta reda på vad är det som gäller och inte göra några helst övertramp som drabbar, slår tillbaka mot de inhemska kyrkorna där. De lokala myndigheterna har ett öga på verksamheten. Det är inte bara så att de låter oss ha möten, utan det finns också i publiken någon som är spion. Som berättar vad som skedde på mötet och vad som inte skedde. Och skulle det finnas anledning för myndigheterna att gripa in så gör de det med kraft. Det finns alltså ett förtroende bland de inhemska ledarna. Från myndigheternas sida och det kan vi inte då som kommer utifrån på något sätt sabotera så att de får svårigheter längre fram. Och det har varit ganska fritt i Kina sedan kulturrevolutionen. Ni kommer ihåg det, vad som hände i Kina under kulturrevolutionen. Och så kom det en period efter det utav rätt så stor lättnad för kristen verksamhet. Och det var då väckelsen tog fart. när det blev, man kunde vittna, man kunde samlas. Men vad som sker nu i Kina, det är att med en återgång till mer restriktiv hållning när det gäller religiös verksamhet. Myndigheterna är livrädda för att den kristna kyrkan ska växa sig så stark så att den blir större än partiet. Och det kan man fundera på, vad är det som sker? Om det startade i liten skala med svenska missionärer som inte såg några framgångar alls. Och idag räknar man med 100-150, kanske 200 miljoner kristna människor. Och man räknar med att om 20-25 år så kommer de flesta kristna i världen att bo i Kina. Och vem kunde drömma om detta? Men det är Guds verk. Gud har en tanke, Gud har en plan. Och den planen går i uppfyllelse när du och jag ställer oss till förfogande. Myndigheterna är alltså väldigt restriktiva idag. Man resonerar så här: utländska religiösa organisationer och extremister måste hindras från att infiltrera Kina. Det är det tydliga budskapet från myndigheterna i Peking. Därför att de ser, de tappar kontrollen över vad som sker. Tänk om det skulle bli så många kristna så att vi förlorar greppet om befolkningen. Då tappar de sin makt. Ni kommer ihåg kulturrevolutionen då på 66-76, det fyras gäng, Mao Zedong och hans änka. Då förbjöds kristen verksamhet överlag. Alla missionärer, alla utlänningar skulle ut ur Kina. Kyrkorna stängdes eller revs eller användes som lagerlokaler för helt andra ändamål. Och så blev man då på 80-talet lite mer öppen och släppte lite grann på detta. Och man gav vissa regler, vissa restriktiva former för verksamheten, vad man fick göra eller inte göra. Och ibland så fick kyrkorna tillbaka, eller församlingarna tillbaka sina kyrkor, renoverade dem och rustade upp dem för att kunna använda som gudstjänstlokaler. Men det hände också att man av myndigheterna fick en ny tomt och blev erbjuden att uppföra en ny kyrka på den tomten. Men så kom det här regeringsförslaget nu i höstas 2016 att man ökar insynen, man vill ha kontrollen så att man kan inte släppa detta vind för våg. Och det blir ännu svårare då att vara kristen om man inte får evangelisera eller missionera. Då riskerar man 15 års fängelse. Och jag tänkte, hur skulle det bli i Sverige om helt plötsligt myndigheterna bestämde att vi får inte som kyrkor evangelisera eller försöka påverka människor, och gör vi det så får vi ett straff på 10 år i fängelse. Då undrar jag, hur många av oss skulle stå upp för sin tro och säga okej, då går jag i fängelse 10 år, men jag är beredd ändå. Kinesiska myndigheterna idag begränsar friheten för de kristna. Man skärper tonen över hela landet, och det är inte bara kristna utan det är muslimer också. Man vill inte ha en religiös verksamhet som växer och blir allt för stark. Och den här nya lagen som kom då i höstas i september, den begränsar möjligheterna för till exempel kristna pastorer att resa utomlands och vara med på konferenser eller teologisk utbildning. Det är inte tillåtet. Man får inte heller sända tv-gudstjänster som man har gjort, utan man stryper den kanalen också. Vad man har infört dessutom, det är övervakning. Om det skulle sitta en övervakningskamera utanför kyrkan här, så de registrerar alla som går in och sätter sig. Och när man kommer in så finns det en kamera där uppe som riktar sig hit, som man lyssnar av, vad säger han, vad står han och pratar om. Och till och med har man i Kina ett ställe där man lägger sitt offer, insamling med kamera. Myndigheterna kan alltså kontrollera vem går in i kyrkan, vem är det som säger någonting, vad säger han eller hon, hur mycket lägger de i offerboxer. I ett försök alltså att strypa det hela. Man vill inte att kristen tro ska breda ut sig allt för mycket, och därför så drabbar det här en kyrka som redan är förföljd och som lider väldigt svårt under det här förtrycket. Men ändå ger man inte upp. Att möta kristna människor klockan 6 en söndagmorgon i en fullsatt kyrka är helt suveränt alltså. Jag tänkte för mig själv när de sa att gudstjänsten börjar 6 på morgonen. Det finns väl ingen människa som går upp så tidigt och sätter sig i kyrkan. Och så kommer man in i en stor kyrksal och upptäcker att det finns inga tomma platser. Och döm om min förvåning, ner i en trappa ner, så är en stor sal och där sitter fullt med kineser. Och man har Bibeln med sig och man har anteckningsboken för att notera det pastorn säger. Sen var det 2 gudstjänster till samma söndag. Men alltså det finns en längtan, det finns en hunger hos kineserna som gör att de kommer till kyrkan även om de skulle få betala ett rätt så högt pris. Vi var i stora kyrkor i de stora städerna, de ser ut som våra svenska kyrkor ungefär med tinnar och torn och väldigt fina. Vi var också i kyrkor på landet som ser mer ut som våra kapell gjorde på 30-talet, alltså väldigt enkelt. Men överallt så är det fullsatt med folk. Och de som inte får plats på bänken, de sitter på golvet på en liten plaststol. Eller så sitter de i fönstret, eller så är fönstren öppna och så sitter man ute på gatan på en plaststol. Alltså ett enormt tryck för att få höra evangeliet om Jesus Kristus. Och då kan ni förstå att man blir väldigt inspirerad att berätta om Jesus, evangeliet, de glada nyheterna för människor som riktigt suger åt sig det här. De har helt andra namn. Vi heter Philadelphia eller Smyrna eller Sion, vad det kan vara. Och där var det namn Goda Nyheter kyrkan, Kristuskyrkan. Eller varför inte hungriga efter rättfärdighetskyrkan? Jag undrar hur många av oss som skulle säga att jag ska gå till kyrkan. Den heter hungriga efter rättfärdighet. Där är jag med. Då skulle nog folk lyfta på ögonbrynen och undra, vad är det med dig? Ni vet ju att många kyrkor är registrerade av myndigheterna under den så kallade tre-självkyrkan. Då har man gått med på vissa villkor från myndigheten och man får hålla sig inom de ramarna. Sen finns det andra församlingar som inte är med där och de är ändå tolererade av myndigheterna. Men de får passa sig väldigt noga så att de inte gör någonting, säger någonting, för då ingriper myndigheterna direkt. Man vill ha full kontroll på de här samlingarna. Och det kan vara en samling i ett före detta garage, sånt här parkeringsgarage som man har byggt om då till kyrksal. Och du samlar folk. 9:30 på en tisdag förmiddag fullsatt i kyrkan. Och då kan man tänka sig, ja men de har inget annat att göra. Det tror jag att de har, men det finns en längtan, det finns en hunger som gör att man kommer till kyrkan för att lyssna, för att få någonting till sig. Sen har vi de underjordiska kyrkorna eller husförsamlingarna och de finns väldigt många utav. De har alltså inte gått med på myndigheternas villkor. Och de vill inte bli kontrollerade heller, men de lever ett rätt så farligt liv. Som husförsamling kan man samla kanske 8-10 personer hemma hos en familj. Därför att annars kommer grannarna reagera och rapportera till polisen. Så man får inte vara för högljudd, inte be för högt, inte sjunga för mycket lovsånger. Så att det stör grannarna, för då kan det bli följder utav det. Och ser man på det nya lagförslaget idag så kommer det att bli ännu svårare för de här husförsamlingarna att samlas. Men man böjer sig inte. Man viker sig inte för myndigheternas krav utan man fortsätter att samlas även om man skulle behöva betala ett högt pris. Polisen har rätt att ingripa. Man kan arrestera människor på rätt så lösa grunder. Och straffet kan bli förhör på polisstation, mobbing, kvalificerad mobbing, trakasserier, fängelse och till och med avbön i tv. Man får göra avbön i statlig tv och erkänna sin synd att man har inte brytt sig om vad lagen säger, vad myndigheterna har bestämt och att man är väldigt ledsen för detta och bla 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 så här. Alltså det finns raffinerade metoder att få folk att tänka sig för. Om vi går tillbaka till 75-80-talet under kulturrevolutionen så kunde inte man samlas i kyrkor för de var ockuperade av myndigheterna. Man kunde inte heller bedriva reguljär verksamhet, mötesverksamhet som man gör idag. Men det fantastiska är det är då under den här perioden som den enorma församlingstillväxten börjar. Och vi kan fundera på varför började just då? att kyrkan började växa, väckelsen tog fart och fick liksom otrolig skjuts i Kina. Utan kyrkor så byggdes Guds rike i andens kraft. Just det, den heliga ande, det är den heliga andes församling. Och när tiden är inne för Gud, då låter han den heliga ande verka så att människor får den här drivkraften, den här frimodigheten, den här glädjen att dela med sig av budskapet. Man hade inget byggmaterial, man hade inga kyrkor, men man hade bön. Man hade överlåtelse, 100-procentig överlåtelse. Man hade en hängivenhet. Man hade en villighet att vittna om sin tro. Man hade en villighet att lida för Jesu namn. Det ser vi idag i andra länder som får betala ett väldigt högt pris om man är kristen och inte gör avkall på sin tro. Men de här sakerna var det byggmaterial som den heliga ande tog tag i. Och jag tror att vi får lära oss här. Vill vi uppleva väckelse i Sverige så är det ner på knäna och be. Gud sänder inte en väckelse över Älgarås eller Lidköping eller Stockholm om inte Guds folk ber fram en väckelse. När nöden för människor blir så stor hos oss att vi ser ingen annan utväg än att bedja till Gud om hjälp, då kommer väckelsen som ett brev på posten. Det växer alltså. Jag sa att det kanske är 100, 150, 200 miljoner. Varje dag blir det flera tusen kineser kristna och tar sin tro på allvar och delar med sig av sin tro till andra. Trots att man är förföljd, trots att man får lida, så kan man säga att en lidande kyrka också har blivit en växande kyrka och en missionerande kyrka. Ibland tycker jag faktiskt att vi i Sverige, vi har det för bra. Vi lider inte, ingen är förföljd för sin tros skull, ingen bryr sig om och du går och sätter det här i kapellet här eller kyrkan här i Älgarås en kväll. Men däremot, om vi skulle få uppleva detta, att det skulle behöva betalas ett pris, då funderar jag på hur det skulle drabba oss som kristna i Sverige. Och jag ber till Gud, gode Gud, låt oss inte få det så bra så att vi glömmer bort uppdraget och vad det kan kosta att vara en Jesu lärjunge 2017. Men det intressanta är att se att en lidande kyrka blir också en missionerande kyrka. Om vi inte lider så bryr vi oss inte om evangelisation och mission. Det finns ett samband här som är väldigt viktigt för oss att observera. Vi kan bedja om väckelse, men vi måste våga också satsa oss själva på arbetet för denna väckelse. Trots allt lidande och förföljelse så har den kristna kyrkan vuxit sig starkare för varje dag som går, för varje år som går. Och det ska bli intressant om man kan blicka framåt 20 år och upptäcka att det var så. De flesta kristna i världen bor idag i Kina. Och missionärerna som jobbade på 1900-talet, de hade inga sådana framgångar. Kineserna var inte intresserade av den vita mannens religion. De hade nog med gudar, kom inte med en till. Alltså det tog ungefär 40 år. Sådden som var nedmyllad i jorden, då var Guds tid inne. Då kom den heliga ande och gjorde någonting. Och så börjar väckelsen ta fart och den fortsätter också idag. De är trängda av myndigheterna, ja det är de, och det ska vi bedja för våra trossyskon i de här länderna där man blir förföljd. Därför att myndigheterna vill ha full kontroll över det som händer. Det kan variera motståndet i olika provinser beroende på om många muslimer i en provins. De är lika hårt ansatta som kristna i en annan provins. Det är den lokala religionsmyndigheten som bestämmer spelreglerna. Och vi träffade faktiskt en sån och de var väldigt tillmötesgående och väldigt sympatiska och visste vad kyrkorna sysslar med. Men vi vet fortfarande att kyrkor rivs. Korsen tas ner, de är ofta röda och syns väldigt väl. Kyrktaket är rött och det syns att det är en kyrka. Men när man har börjat att kräva att korsen ska tas ner, och jag tror att ni läste om den här pastorsfrun som omkom i rasmassorna. Det var en attraktiv tomt där låg en kyrka. Det fanns en entreprenör som ville åt tomten, började riva. Hon och hennes man skulle förhindra detta och rasmassorna ramlade över henne och hon dog. Men det tog inte frimodigheten från hennes man. I sorgen, i saknaden, så bestämde han sig för att vi ska fortsätta. Vi ska be för våra trossyskon i Kina. Och vi frågade innan vi skildes åt, vad tycker ni att vi som kristna i västvärlden ska göra för er? Vad ska vi be om? Ska vi be att myndigheterna blir snällare, att ni kan öppna fler kyrkor, att ni kan ha ökad verksamhet? Nej, säger pastorn, gör inte det. Be inte att myndigheterna ska öppna för mer kristen verksamhet, utan bed att vi kristna i lidandet och i förföljelsen får kraft att vara uthålliga och mer beroende av Gud. Jag tror att det är en bön som vi skulle behöva lära oss som sitter i välfärdslandet Sverige. Vi ska inte be att myndigheterna blir snällare mot oss och att vi ska slippa undan lättare. Vi ska be att vi får kraft i och uthållighet. Därför det är en kamp. Att utbreda Guds rike, det är liksom inte att man sitter i soffan och så blir det så, utan det kan bli en enorm kamp och vi måste vara beredda att gå in i den kampen och vara mycket mer beroende av Gud i det. Det är han som ger kraften. När han sa gå ut och gör folk till mina lärjungar, så vet ni att i kapitlet i Apostlagärningarna efter sa han, ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er att bli mina vittnen. Och jag tror att det är hemligheten i vår tid att bli mer beroende av den heliga ande. Och det passar väl bra på en sån här dag när det predikas om den heliga ande och andens gåvor. Att vi tränger oss fram och ber Gud om att ge oss mer utav detta. Ge oss mer kraft så att vi kan fullfölja det uppdrag du har lagt i våra händer. Och han är beredd att ge gåvor till var och en av oss. Vi är olika, olika personligheter. Han har olika gåvor. Han ser vad du behöver. Han vet vad jag behöver. Och så ger han oss det så att vi kan fungera som han hade tänkt att vi ska göra. Så missionsbefallningen i Matteus 28, det är inte bara riktat till de som går ut i främmande länder. Vi har liksom slungit undan där och sagt, ja, missionär, ja, men det är de som åker till andra länder. Men det gäller oss som lärjungar. Vill vi vara Jesu efterföljare så står det att vi ska hålla och lära ut alla de bud som han har lärt dem. Och bland det är just detta att gå ut och gör folk till mina lärjungar. Det är ett uppdrag vi har och det är liksom inte förhandlingsbart. Vi kan inte börja förhandla med Gud, att kan du inte skicka henne istället så jag slipper. Jag tycker att jag har så mycket annat att göra. Det kan vara så att vi har mycket att göra, men vi måste lära oss att prioritera. Vad är viktigast? Vad ger oss ett meningsfullt liv? Att samla på oss massa prylar som vi ändå ska lämna någon gång. Eller att göra det Gud vill att vi ska göra. Så fundera på det så ska jag sjunga lite.